Tack så mycket, lovsångare. Härligt. Ja, hej på er. Idag ska jag manövrera en manik i min hand, så vi får se hur det är, om jag kommer på att jag ska både prata och trycka på en knapp samtidigt. Ni vet, jag tror jag sagt det förr från sen någon gång, men den här myten om att kvinnor kan göra fler saker samtidigt, det är en myt. Stämmer inte. Åtminstone är jag ett levande bevis på det. Så vi kikar hur det går. Jag heter som sagt Julia och gift med Anders som är föreståndare här. Och jag jobbar med unga vuxna också här. Och vi har ett jättehärligt nätverk som heter Open. Om ni har missat det. Jag har hälsningar från Stockholm. Jag var och träffade Steffi och Marina där förra helgen. Det var jättefint att få sitta tillsammans. Stefan och Marina Sigfrid som var vårt förra föreståndarpar här i kyrkan. Och det är alltid så gott för själen att få möta dem. Och de hejar på oss alltid. De slutar aldrig att heja på oss. Och de frågar alltid hur vi har det, hur går det. Och så, om jag säger någonting glädjande så blir de så glada att höra att yes, vad kul. Det kommer nya människor till kyrkan, det händer saker. Så vi vet att det finns folk i Stockholm som ber för oss och tror på oss och tror på det som händer här. Jag var här tillsammans med Daniela Sträng och Ronja Hagberg som är två av de som är med i Open ledarteamet. Så var vi till Stockholm. Och vi var på en endags föreläsning, konferens, som riktar sig till människor som står i ledarskap just för unga vuxna. Det var första gången jag har varit på ett sånt event, så det var jättespännande att ha så här riktat innehåll till unga vuxna ledare. Och jag tänkte faktiskt nämna en liten grej därifrån innan jag börjar på med det här. För jag blev väldigt berörd av det här. De hade gjort ett supercoolt upplägg på dagen. De hade jättebra och varierande föreläsare. Och de började med en tjej som heter Frida som har skrivit en uppsats om hur det kommer sig att unga vuxna lämnar tron. Så vi börjar här nu, liksom i the real deal. Och så kanske vi går lite sakta men säkert uppåt. Men jättelärorikt att lyssna till. Hon hade gjort intervjuer med några av sina vänner som hade varit brinnande och passionerade för Gud när de var 20 och sen hade lämnat tron när de var 30. Och där har hon tagit fram via forskning, via andras teorier, så pratar hon om tre olika saker som är oerhört viktiga för oss som troende. Och nu tänker jag, varför berättar jag det här nu? Det är ju inte bara unga vuxna här. Men jag läste också i den här, jag fick hennes avhandling och jag har läst ungefär hälften av den. Och där framkom det att många så går inte ens igenom den process som många unga vuxna borde gå igenom. Eller som unga vuxna kanske går igenom och som slutar i att de tappar tron. Men många av oss så kanske inte processade. Och därför tänkte jag lyfta upp de här sakerna, bara att nämna dem vid namn innan jag går in i dagens rubrik. Och det som Frida har pratat om och skrivit om var att vi behöver, det är tre saker vi behöver för att hållas kvar i tron och hållas nära Gud. Och det första så är sociala relationer. En social gemenskap. En gemenskap där vi delar tron. Och ni vet, som ni som har varit här i kyrkan lite längre, så vet att vår grundvision är att vi vill vara en relationsbaserad församling. Och det är vad det här handlar om. Att få ha nära relationer, ha en familj, ha ett hem. Där man kommer tillsammans som troende. Och i det finns det jättemycket guld. Och det vet vi. Och det är därför vi tror så mycket på att verkligen bygga en relationsbaserad församling. Och det andra som hon lyfter fram, det är det här emotionella. Att få möta Gud. Och någonstans så tänker vi att det är ju det som söndagarna är till för. Att få lyssna på Guds ord, men också att lovsjunga honom, möta honom i lovsången, att komma fram till förbön och kanske där få lyfta upp behov. Och också förstås i våra vardagsliv där vi finns. Att möta Gud på något vis på ett emotionellt plan. Att få något bevis på att Gud faktiskt finns. Även om vi är jätteolika i hur emotionella eller icke-emotionella vi är. Så lyfts det fram en vikt av att ändå på ett personligt plan få uppleva Gud. Och det tredje som ni tar fram, det handlar om en kognitiv tro. Om en tro där man går igenom livets stora frågor. Där man börjar ifrågasätta, kanske önska, kanske det som, allt som händer i världen, hur Gud kan existera. Man fightas med den här tanken av, man brottas igenom frågor som handlar om tro versus vetenskap. Hur kopplar vi ihop de här och så vidare. Och alltså jag gick så igång på det här, för det är jättebra grejer. Alltså. Det är jätteviktigt för oss att få jobba igenom de här frågorna och fundera själv att okej, men hur går det för mig? Har jag de här sociala relationerna där jag kan dela livet och dela tro med andra? Har jag fått uppleva Gud personligen? Och har jag jobbat igenom? Hon pratar mycket om det här med att brottas igenom de här frågorna och komma ut på andra sidan. Och de som har gått igenom de här tre stadierna, så de fortsätter vanligtvis att leva med Gud när man har alla de här, balans i de här tre egentligen. Så där är en liten tanke från Stockholm som jag vill ge åt er idag. Vikten av de tre. Tack för supporten. Det är Opens ledarteam här som supportar. Härligt. Nej, men hörni, vi ska prata om att hålla sikten på Gud. Och för att citera Daniela innan gudstjänsten börjar, så kikade hon på mitt papper och frågade att står det hålla skiten på Gud? Det skulle också kunna vara något så här, kasta skiten på Gud eller något. Men nu ska vi prata om att hålla sikten på Gud istället. Nu ska vi se hur det här går för mig. Heja, heja. Oh nej, det får för långt. Oh nej. I'm doing it wrong. Naja. Så där. När jag funderar på dagens predikan så har jag lämnat och tänka på en dimma. Kanske nu så här härligt höstväder och ofta lite så här lite dimmigt när man ska köra. Ni vet, jag alltid nu som då så jag är på väg till Jeppis senast igår. Ja, igår körde jag från Jeppis tillbaka till Vasa. Och jag brukar vara lite dimmigt ibland. Och jag tycker det är fint och lite så här mystiskt och härligt. Men jag tänker på våra liv att ibland så kan det kännas som att på något sätt lägger sig en liten dimma framför oss. Och den här dimman, den är ju, även om den kan vara charmig och fin och lite så här melankoliskt moloken som vi finnar är, så har det ju lite, det kan ställa till besvär, för den skymmer vårt sikte. Den kan komma in och liksom, när du ska köra någonstans och det är jättedimmigt, ibland måste man köra extremt långsamt. Passar inte alls ihop med mig, det går inte. Så nej, det ska inte vara dimmigt när jag kör. Men jag tror att vi kan också ibland finna oss där i våra liv. När vi blir uppslukade av omständigheter och vårt fokus så ligger på något sätt bara knappt en par meter framåt. Allt liksom runt omkring, det kommer som en dimma liksom nära oss och nära inpå. Och jag tror att i det här skedet så ska vi bara få höj vår blick. Och när vi höjer blicken så skingrar sig den här dimman. Då är det någonting som lättar och vi kan se att okej, men Gud är faktiskt Gud. Gud har kontrollen, som vi sjöng i den här låsången. Så om det är du så vill jag uppmuntra dig idag att dimman, om än den kan kännas lite så här gosig på sitt sätt, så är den inte här för att stanna, utan du kan få lyfta blicken och se att Gud är Gud och han har saker under kontroll. Och även om saker kan vackla runt om oss eller inom oss, så är Gud fortsättningsvis Gud. Ja, nu ska vi läsa ett bibelställe tillsammans. Okej, jag läser. Ja, helt okej storlek på texten. Jag läser det i alla fall, så ni behöver inte läsa den där. Romarbrevet 8 och vers 18-30. Står det så här. Jag menar att den här tidens lidande inte kan jämföras med den härlighet som har uppenbarats och som ska uppenbaras och bli vår. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagt under förgängelsen. Inte av egen vilja, utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kroppsförlossning. I hoppet är vi frälsta. Men ett hopp man inte ser uppfyllt är inte längre ett hopp. Vem hoppas på det man redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för det heliga så som Gud vill. Vi vet att allt sammanverkar till det bästa för dem som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut. Dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild, så att sonen blir den förstfödde bland många bröder. Och dem han har förutbestämt har han också kallat, och dem han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Punkt. Jag tror det där var längsta bibelställe jag haft i en predikan hittills. Men ja, vi kommer igenom den och vi ska kika lite närmare. Det här är egentligen en text som är väldigt så här, väldigt upplyftande i sig. Jag pratar om härligheten, om det som komma skall, det hopp som vi har. Och vi kommer att se på det. Men jag börjar med att ta fasta på det, en av de första orden som pratar om lidandet här i början. Och orsaken till varför jag gör det här är det för det första att det är sant att livet har extremt tuffa tider. Vi har allihopa gått igenom fruktansvärda tider. Vi har allihopa levt nära andra som har gått igenom extremt svåra tider. Och jag måste säga att jag har faktiskt, alltså det har berört mig extremt starkt det som har hänt i norra Österbotten den här sista veckan och sista två veckorna. Och någonstans så tycker jag att här är väl ett bra ställe också att få nämna det vid namn och bara säga att nu är livet extremt tufft och svårt ibland. Och det är så att i Jakobstad så har vi har dels en ung kvinna som har blivit mördad. Och vi har en ung mamma som har dött i en krock och en ung mamma som har dött i cancer. Och det här är bara det jag känner till. Det finns säkert mycket annat som har hänt. Men det här berör mitt liv och för att det berör människor jag känner. Det berör kanske människor som ni känner. Och samtidigt så bara visar det på livets skörhet. Hur fruktansvärt orättvist det här livet är. Och hur otroligt tuffa saker vissa av oss och de allra flesta av oss hamnar att gå igenom. Och jag tänker på det här för att det här är inte bara det som, eller jag tänker som på bredden av det här, hur många hundratals människoliv som har påverkats av det här. Hur vi har en familj som har förlorat sin dotter, flera familjer, tre familjer som har förlorat sina döttrar. Och två pappor som har förlorat sina partners och eller mammorna till deras barn. Vi har flera barn som har blivit utan mamma. Och vi har en familj vars son har blivit häktad för dråp. Vi har alltså många föräldrar, många syskon, många vänner som har förlorat någon. Och det här är på något sätt, jag vet inte, jag predikar sällan om lidande och liksom de här, jag vet inte, Anders brukar göra det bra, så att vi har den fördelningen att jag tar de här lite lättsammare och så. Men ändå, jag var så berörd och bara bearbeta det här och måste bearbeta det, för det är så vansinnigt. Och mitt i det här så har vi ett evangelium som vi tror på, ett evangelium som vi hoppas på och som vi, alltså som vi lever för. Och det här är ju en kontrast. En kontrast. Och ska vi se här. Mm. Och det jag då tänker är att hur kan vi få vara med och älska och stötta och ge hopp i de värsta av tider? Hur orkar du och jag själva när det är oss som det drabbar? Och Paulus säger här i början att den här tidens lidande kan inte jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Våra liv och våra vänners liv kommer att ha tuffa och tunga perioder. Och ändå så är inte det här lidande ens jämförbart med det hopp vi har och den härlighet som väntar oss. Det gör inte lidande något mindre verkligt. Det är fruktansvärt med lidandet. Och sen finns det någonting som inte ens är jämförbart. Alltså det är inte ens på samma måttstock. Att det finns en härlighet som väntar oss även om död och elände kommer emot oss här och nu. Och lidande är verkligt och otroligt jobbigt och också väldigt svårt att förstå när det kommer till att, kombinera det med tron. Och samtidigt får man konstatera att det finns en härlighet som är så god och som är så, den är så god och så härlig att den är omöjlig för oss att ens förstå. Så fantastisk är den härlighet som väntar oss. Ja. Vi ska kika vidare på det här. Yes. Där var det Paulus ord att jag menar att den här tidens lidande inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Sen vad det här bibelstället lyfter fram som nästa, att hela skapelsen så längtar efter frihet. Och det här är någonting som jag också på något sätt vill koppla samman med de diskussioner som föregår idag, de som är rådande i media men också mycket i mina privata diskussioner med människor och säkerligen också i dina. Och det är ju väldigt mycket rådande diskussioner kring klimat, miljö och hållbarhet. Och det är inte svårt att se att världen verkligen är lidande. Alltså hela skapelsen lider. Det är inte bara du och jag liksom som har synd i oss eller liksom som kämpar. Utan hela den här världen så ligger under samma förbannelse. Och hela skapelsen så längtar efter frihet. Och ändå finns det ett hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Det här är en väldigt hoppfull text som sagt, att det lyfter fram det att det kommer att komma en tid då inte bara vi som människor men hela skapelsen som ska få befrias från det här slaveriet och få bli sitt fullständiga jag. Det är som att både du och jag och den här världen, vi lever inte i vårt rätta element. Vi har alla blivit slavar under det här jordens regler, men det kommer en dag när vi alla får bli befriade från det. Så vi lever på hoppet att hela skapelsen ska befrias. Och yes. Och ändå så finns det ursäkta, och även om du och jag skulle kunna ha möjlighet att rädda hela jorden, så kommer vi ju aldrig att kunna ens rädda oss själva. Och mycket prat om godhet och så här, och det är jätteviktiga ämnen, och vi är verkligen skapade för goda gärningar. Och vår roll är också att ta hand om den här jorden. Vi ska ta hand om varandra och vi ska ta hand om den här jorden. Och samtidigt så kan vi aldrig någonsin ens rädda vårt eget liv. Är inte härligt med de här kontrasterna i Bibeln alltså? Det är alltid de här både och, samtidigt. Och, men så funkar det. Vi kommer inte kunna rädda oss. Vi har inte i vår egen kraft, utan vi behöver förlita oss på någon helt annan som kan rädda oss och som kan öppna dörren till evigheten. Men vi är skapade för att göra gott. Vi är skapade att ta hand om skapelsen och människorna. Hur kan vi ta hand om skapelsen samtidigt som vi har vårt hopp i att skapelsen ska befrias? Hur kan vi se till att varken rädsla eller likgiltighet styr oss eller ska styra oss? Jag tycker om de här lite, så här lite provokativa frågorna som du får ta med dig hem. Men hur kan då jag ta hand om den här jorden, ta hand om både varandra men också jorden, utan att rädsla ska styra oss? För idag är det rädsla som styr världen. Eller så är det likgiltighet som styr världen. Men hur kan kärleken få styra det du och jag gör? Kärleken till Gud, kärleken också till hans skapelse. Bara omsorgen om det skapade så ska få vara det som gör att du och jag sträcker ut en hand. Inte för att vi är rädda, inte för att vi har klimatångest, inte för att vi tänker att allt det här är bara en media liksom uppståndelse och ingenting av det är sant, utan att vi bara ser Guds plan i det hela. Vad är Guds plan för skapelsen? Vad är Guds plan för människan? Och våga ta in det och våga liksom sträcka dig ut och agera utgående från det. Och jag tror att det är absolut på Guds hjärta att vi tar hand. Så länge vi har den här jorden, att vi tar hand om den. Men inte att det är rädsla som styr oss. För ni vet att kärleken så driver bort rädslan. Och när vi är i Guds kärlek så är det den som får råda. Det är den som får styra i våra relationer, både till varandra och till den här skapelsen. Tack. Hörni, vårt hopp, det bär genom allt. Det bär genom det här mänskliga lidandet. Det bär genom skapelsens lidande. Vi har ett hopp som är bortom allt annat. Och det är det hoppet som frälser oss. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt. Vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet. Vår kroppsförlossning. I hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan har sett? Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Och det är så fint att Paulus tar upp det här, att det är verkligen ett hopp som vi har. Det är inte någonting som vi kan säga att ja, men så här är det. Det här är vad vi ser. Nu är det liksom fullt här. Utan det här är någonting vi tror på. Det här är det hopp vi bygger våra liv på. Och våra liv kommer alltid att vara kombinerade med tro och tvivel. Våra liv kommer alltid att vara både och. Det kommer att vara glädje och sorg. Det kommer att vara frälsning. Men det kommer också kanske vara människor som vi förlorar och som går förlorade. Hela livet är kontraster. Jag ska nämna en sak hon sa, den här Frida, i sin undersökning. Så skrev hon också om tvivel. Och hon sa så här att, eller det var en av de respondenterna, en av personerna hon hade intervjuat, sa att i kyrkan så pratar man om tvivel. Och man säger att det är okej att tvivla. Men hon hade aldrig någonsin hört någon som hade sagt att de personligen tvivlade. Det här tyckte jag var intressant. Att våga ta upp på det andra sidan av trosmyntet är också tvivlet. Så det får vi jobba med mer i våra life-grupper och i våra nära relationer. Att jobba genom de här stora frågorna. Yes. Så vi lever i det här spänningsfältet. Att leva i den här världen och själv också ha köttets natur inom oss samtidigt som vi inte längre står under lagen och vi vet och hoppas och tror på den frälsning som vi har fått genom Jesus. Hur ska det hopp som du och jag äger få bli ännu mer framträdande i våra liv? Hur ska du och jag få vara med och förmedla det hoppet ännu starkare åt andra? Hur ska Jesus få verkligen bli svaret på människors frågor? Jag tycker som sagt jag sitter en hel del av de här klimatdiskussionerna och alla möjliga sådana här stora svåra diskussioner. Människor är fruktansvärt smarta och man jobbar genom de här bitarna tillsammans också med människor som inte tror och inte ännu har fått uppleva Gud. Men min dröm är att mitt liv ska få spegla det hopp jag har och mina diskussioner så ska också få spegla och ge vidare det hopp jag har, som gör att man inte behöver vara rädd, som gör att jag vet på vem jag tror. Hur ska Jesus få vara ännu synligare i och genom ditt liv? Hur ska han få vara det hoppet som du förmedlar till de relationer du har? För att, ja, hörni, det är mitt evangelisthjärta som alltid börjar banka när jag får chansen. Men det är ju ändå så att det är det vi har att ge åt världen. Det är Jesus vi har att ge åt världen, och det är hopp och den evighet som vi tror på. Och när jag kom med i kyrkan för 17 år sedan kanske, så damp jag ner och jag blev så här radikalt kristen som 16-åring. Och mitt liv började handla väldigt mycket om Gud. Det var jättespännande, det var jättenytt. Och samtidigt så blev jag väldigt så här in i alla kristna gemenskaper och glömde bort och tappade bort vänner som inte var troende. Och jag är jätteglad och tacksam för den resa som jag ibland också har pratat om här, och den resa jag fått göra från 16 till, ja, lite på 30 nu då, 30 plus. Och jag är otroligt tacksam. Jag skulle aldrig byta bort allt det jag har fått vara med om och som Gud har fostrat mig genom. Men om det är så att först lever man i sin bubbla och sen lever man ut bland människor, men inget gör någon skillnad. Är det då någon skillnad hur vi lever våra liv? Kan ni fundera på? Så längtan är alltid att vi ska få förmedla det här hoppet, att vi ska få öppna upp människors liv och diskussioner. Jag vet att många av oss har jättemånga härliga relationer, och be till Gud. Jag kommer vi till nästa punkt. Be till Gud att du ska få förmedla hopp. Inte att du behöver alltid kanske provocera eller pressa på, men jag tror inte att vi är där. Tvärtom, vi behöver kanske provocera och pressa på lite mer. Hjälp, alltså nu blir jag nästan rädd för mig själv. Hörni, nummer 4, vi har tillgång till hjälp. Vi har en hjälpare. Och så många gånger så kan vi känna oss, åtminstone jag, väldigt villrådig när vi sitter i diskussioner. Och när vi möter den här smärtan eller rädslan som människor bär på. Vad kan egentligen jag göra? Hur kan jag hjälpa? Men när man är så nära en människa som går igenom en otrolig sorg eller en otroligt stor kris. Man känner sig väldigt liten och otillräcklig. Och man vet inte att, alltså man skulle göra vad som helst för att nå den människan, men man vet inte vad man ska göra. Och ändå så säger det här bibelstället så säger att fastän vi inte vet vad vi ska be om, så har bön en väsentlig skillnad. Bön har en väsentlig roll. Så om du känner att du har de här relationerna, eller när du är i de här situationerna att människor kring dig lider, så kom ihåg att bönen är en avgörande roll. Du behöver inte veta exakt vad du ska be för du har en hjälpare som vet, som känner både dig och den som du kommer att umgås med, som känner faderns hjärta för er båda, som har den vishet och den kunskap att tala rätt stund och att tiga rätt stund. Så låt den helige ande verkligen få vara din hjälpare där du är. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Även när vi inte vet vad vi ska be om, så har bönen makt. Bönen har alltid makt, och den helige ande har insyn i oss. Och kommer, han känner våra hjärtan. Han kommer oss rakt in på livet. Det är stora frågor vi möter idag. Och det är lidande, och det är många som kämpar med ångest. Och kanske en meningslöshet. Så det är inte lätt att veta hur eller vad vi ska göra. Men vi kan både få vishet och övernaturlig insyn när vi kopplar med den helige ande. Hur kan vi ge mera rum för den helige ande att vara vår hjälpare i vardagen? Hur kan du ge mera rum för honom? På vilket sätt kan du låta honom regera eller få verka i dina relationer. Få med och hjälpa dig att inte bli bara en avlägsen längtan om att människoliv ska bli förvandlade, utan du får med och se hur dina vänner faktiskt blir berörda av Gud. Ja, vi är kallade av Gud. För den här tiden, på den plats du är just nu, bland de människor du har runt dig, så finns det ett syfte för ditt liv just här, just nu. Det finns en tanke till varför du är där du är. Och det är otroligt uppmuntrande. Och du vet, mitt i allt så öppnas dörrar in i människoliv och in i sammanhang som du inte trodde att var sant. Och du kommer få se att Gud där och då kommer att använda dig. Vi är alla kallade av Gud. Och det står så här, eller de saker som Gud har, det står många, han drar upp en del punkter här. Gud, han har i förväg känt oss som sina. Han har bestämt att du och jag, vi ska formas efter Jesus. Gud, han har kallat oss och han har förklarat oss rättfärdiga. Och Gud, han har förhärligat oss. Så måste jag vara förhärligat. Vad betyder det? Och så lite, kanske inte den bibliska källan till svaret, så gick jag in till på synonymer.se. Och där var ett av orden höjt oss till skyarna. Och jag tänkte, det här är ju ett dubbelsyfte. Det här var ett grymt bra ord. Men Gud, han har kallat oss, han känner oss, han har kallat oss. Han har gjort oss rättfärdig. Han har höjt oss till skyarna. Vi är otroligt dyrbara för honom och han har en plan för våra liv. Och det att han faktiskt har kallat oss, så har han också gett oss en kallelse att sträcka oss ut. Vad är vi då kallade till? Och vi är kallade till att göra lärjungar. Vi är kallade till att älska och be för varandra, för våra medmänniskor. Till och med för människor vi inte kanske synkar med eller tycker om. Vi är kallade att ta oss an de fattiga och utstötta. Vi är kallade att sätta fångna fria. Vi är kallade att be för sjuka och se vad som händer när Gud får verka i deras liv. Vi är kallade att göra goda gärningar. Bara några exempel på vad Gud säger att vi är kallade till att få göra. I andra Korintierbrevet kapitel 4 och 16 står det så här. Därför ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd, som är kortvarig och väger lätt, bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Det är intressant att han säger att vår nöd är kortvarig och väger lätt. Och jag antar att det här är lite den här jämförelsen gentemot det, hur det väger tungt att vara för evigt, den härlighet som väntar oss. Den väger tungt att vara för evigt. Vilket hopp och vilken så här, vilken statement som man får göra här. Så jag tror att när vi höjer vår blick så kommer dimman att lite, den fejdar bort och vi får se vad som på riktigt är viktigt. Vad som på riktigt är tanken med våra liv, vad Gud har lagt ner i oss. Och jag tror, och när jag har tänkt på kyrkan den senaste tiden, så har det varit en sån här grym positiv känsla. Och jag pratade lite med Steffi och Marina om det här, att men det är som ett momentum i kyrkan. Alltså det känns så bra att komma hit och det är jätteroligt att få träffa också nya människor här. Jag har varit och träffat på så här utanför kyrkan, här var träffa några av er och fika och hört på era livsberättelser. Och det ger mig sån hopp och ett sånt hopp och en sån glädje att veta att nya människor hittar hit och er story är helt fantastisk. Och att få höra vad Gud har gjort till er och hur Gud har lett er hit. Så det ger mig väldigt hopp och tro på framtiden. Och det här momentumet, det är intressant när man snackar om momentum, för man kan lätt se att en människa eller ett sammanhang eller du i ditt personliga liv, men nu har jag liksom, nu har jag flow, nu har jag momentum, nu är det så här tid när Gud talar till mig och så vidare. Medan verkligheten oftast är den att bakom ett momentum och bakom en tid av så här körd, en tid av synlig frukt, så ligger ofta också mycket arbete. Och varför jag vill säga det här är för att uppmuntra dig och mig att fortsätta så. Fortsätta göra det som är gott. Fortsätt så in i goda gärningar, i ord som kan påverka människa och bara uppmuntra dem. Fortsätt att göra det som Gud har lagt på ditt liv. Och tröttheten som vi ibland kämpar med, den uppstår när vi känner att vi jobbar förgäves. När vi känner att jag bara står liksom och malar på och ingenting händer. Då blir vi trötta. Och vi hade Erik Liljeros som var och pratade på det här seminariet i Stockholm. Och jag ställde en fråga angående den här tröttheten och hur de liksom ställer sig i Hillsong i Stockholm, ställer sig till det. Och Erik sa så här att det som inte bär frukt, det lägger vi ner. Det som inte bär frukt, det slopar vi. Och med det sagt så betyder det inte att vi alltid kommer att se frukten direkt. Men det betyder att vi kommer att få se, när vi gör rätt saker så får vi se frukt. Och då får vi kraft och styrka att fortsätta göra det. Och ibland gör vi saker som kanske inte bär frukt och då får man ju slopa det och gå vidare. Men vi behöver få se frukt. Det är jätteviktigt för att vi ska liksom, yes, vi ska fortsätta den goda kampen. Och vi ska få se hur Guds rike faktiskt sprider sig i Vasa med omnejd. Så vi som kyrka eller du som privatperson kan uppleva momentum. Och det är ett resultat av det du har sått tidigare. Det beslut och de prioriteringar som du har gjort. Och det skapar en sån här tid av frukt. En tid av bara välmående och glädje. Så även om du inte känner att du får omgående frukt i ditt liv, så kom ihåg att det du sår kommer att ge avkastning längre fram. Och sätt ditt fokus på hur du vill att din framtid ska se ut med Jesus. Vad längtar du efter? När du vet liksom, du vet var världen är idag, du vet vad som händer runt omkring, vad dina vänner går igenom, vad de kämpar med. Vad längtar du efter? Vad är det som är liksom essensen av ditt hjärta och essensen av din tro? Vad är passionen som du har när du riktar blicken framåt? När dimman sinar och du inte trycks ner av, kanske, av omständigheter som kan vara jobbiga på olika sätt. Utan du får rikta blicken upp till Gud. Vad är det du ser när du ser framåt? Våga drömma med Gud. Våga längta efter att få se ännu mer. Och det är ju då när vi längtar och när vi drömmer, det är då vi börjar så mera regelbundet. Det är då vi blir mer frimodiga, vi blir mer ivriga. Och då kommer vi också få se ännu mera frukt av det arbete vi gör. Så mina vänner, som man ju brukar säga, men det är nog mina vänner. De flesta av er tror jag i alla fall. Hörrni, kära församling, det är ett hopp vi har som är så fantastiskt. Och en framtid som mot all förmodan, den är ljus. Den är ljus. Och vi pratar igen på det där Stockholms besöket så funderar vi lite på också kring det här med moralfrågor och hur man ska tänka och hur jobbar man med unga vuxna där det är mycket funderingar kring sådana bitar. Och så var några ledare som sa där, men vet ni vad, vi behöver bara få se hur stor Gud är. När vi får möta Gud och vi får förstå mer om honom och vi får tillsammans komma samman och bara se hur stor Gud är. Vet ni att de här frågorna, de tappar liksom lite fotfäste. De blir inte så viktiga, de blir inte så avgörande. Utan det som blir avgörande, det är vem Gud är. Och vad han har gjort för oss och vad han kan göra i oss och genom oss. Sen är det andra, där gör Gud sitt verk. Vi måste tro på Gud genom allt. Men vi har som sagt det bästa med oss. Och när vi siktar uppåt och ha siktet på Gud. Kasta lite skit på honom också. Inte det var så många barn som är kvar här inne nu. När vi kastar bort det skräp, det här, över, det här som inte vi bör ha, det som inte vi ska bära med oss. Saker som liksom har lämnat här eller onödiga bördor som vi bär på. Vi kastar dem på honom och så får vi bara leva i den frihet och den kallelse som han har lagt på våra liv. Amen. Hörni, vi ska be och så ska vi sjunga kanske en sång. Ja, kanske en lovsång. Det kommer som alltid att finnas förebedjare på höger och vänster sida. Höger och vänster sida. Och du är jättevarmt välkommen fram om du känner att ja, jag skulle gärna vilja få lite mer av det här siktet i mitt liv. Kanske du inte känner Jesus personligen eller känner att du har kommit lite längre bort. Du har lämnat och fokuserat en eller två eller tre meter framåt istället för att höja din blick. Så ber vi jättegärna för dig idag. Och ber att Gud ska få visa vem han är. Att han ska få visa sin storhet och sin kärlek för dig. För där händer det under i det mötet. Så vi ber och så lovsjunger vi och välkommen fram till förbön om du så vill.